Vi talar om Kristi seger som förvandlar. Och idag så ska vi tala om hur Kristi seger praktiskt sett kan påverka ditt och mitt liv. Och hur hans seger kan förvandla oss. Hur det kan verkligen göra en skillnad i våra liv. Det första steget är förstås det som vi talade om igår, med att ta emot Jesus Kristus i vårt hjärta. För utan det så är allting meningslöst. Det är det första steget som gör att våra liv kan förvandlas. Det är så vi kopplas ihop med vinstocken, så att säga. Ikväll så ska vi studera också det vidare, det kristna livet och vandringen som Jesus låter oss påbörja när vi tar emot honom. Så låt oss ha en till bön om att Gud ska leda oss. Vår himmelske far, vi vill prisa och tacka dig igen för att vi får komma inför ditt ansikte och vi får tillbe dig, vi får lyssna till ditt ord. Herre, jag ber att din heliga ande ska vara här med oss. Utan det så är allting som vi säger och gör här meningslöst. Det kommer inte få någon sann verkan om inte din ande får komma in och förvandla våra hjärtan. Göra så att det blir en verklig skillnad i våra liv. Jag ber, Herre, att vi inte ska få gå härifrån på samma sätt som vi kom hit. Låt oss få höra din röst, Herre. Tala genom mig. Jag överlämnar allting nu i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi talade under vår första kväll om den konflikt som började i universum. Det förtal som Satan började sprida om Guds karaktär. Och vi såg vilka fruktansvärda konsekvenser det hade för hela universum. En tredjedel av himmelens änglar valde att ansluta sig till Satan i hans uppror. Medan två tredjedelar var fortfarande lojala. Men de hade fortfarande frågor om Guds karaktär. Med frågan om, kan Gud, är Gud verkligen rättvis? Ligger det någonting i Satans anklagelser? Vi såg att Kristi seger på korset svarade på dessa anklagelser. Vi såg att det bevisar att Gud var rättvis och han var fullständigt nådefull. Och därmed så kastade Satan ut ur himlen, störtades ner på jorden, hade inte längre tillträde, hade inte längre sympati i övriga universum. Om man nu hade haft något tidigare. Men det blev en stor konflikt här och vid korset så störtade Satan till jorden. Men han dödades inte där och då. Segern var vunnen, men Satan fick en kort tid kvar att leva. Hans öde var beseglat, men striden var inte helt avslutad än. Kommer ihåg att han gick på Guds barn nu istället för att hindra så många som möjligt från att ta emot frälsningen. Och varför gör han det? Varför tillåter Gud Satan att fortsätta en kort tid? Det är vad jag vill att vi ska studera idag. I första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 12 så läser vi en mycket intressant vers. En text som vi hörde läsas igår. Första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 12. Så står det: och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Det här talas om profeterna och apostlarna som fick uppenbarat profetiorna för sig. Och det står att det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta, lägg märke till sista meningen, och detta önskar änglarna att få blicka in i. Vad är det för någonting som änglarna önskar få blicka in i? När det talades om evangeliet här. Intressant. Det här är efter korset. Och Petrus skriver att änglarna önskar att få blicka in i evangeliet. Var inte allas frågor besvarade på korset? många frågor. Den frågan om Guds karaktär var helt besvarad på korset. Men det fanns någonting i frälsningsplanen som inte verkar vara helt besvarat. För änglarna önskar att få blicka in i det. De önskar att få lära sig mer om det. Förstå någonting mer om det. Jag tror att vi kommer studera det i all evighet. Men det finns vissa saker i den här stora striden som ännu inte är avgjorda. Kristus har vunnit segern, men det finns några frågor som kvarstår. Vad är frågan? Frågan som änglarna har är: kommer frälsningsplanen att fungera? Kommer den verkligen att kunna förvandla syndare så att de kan vara säkra att släppa in i himlen? Tänk efter själva. Hur är det? De har Satan och hans änglar gjorde uppror. Hur kan universum bli en säker plats igen? Är det säkert att släppa in dessa människor som har deltagit i Satans uppror, som har blivit förlåtna? Kan de vara säkra att släppa in i himlen? Och Gud skulle kunna säga till alla universums invånare: de är säkra, lita på mig. Och det hade varit helt rätt och helt okej. Men kommer ni ihåg vad vi studerade igår? Vi såg att Gud inte bara var mån om att säga någonting, påstå någonting, men han ville bevisa sin rättfärdighet. Han ville visa att det han säger faktiskt är sant. Och det vill han göra i frälsningsplanen också. Han vill demonstrera att frälsningsplanen fungerar. Så att Satans anklagelser helt och hållet inte kan ha någon grund. Om ni tänker att det här, det kanske är nytt det som jag säger idag, men bara för att vi ska se att det här är inte någonting som jag har hittat på, låt oss slå upp till Efesierbrevet kapitel 3. Låt oss läsa en mycket fascinerande text i Efesierbrevet kapitel 3. Och om ni har era biblar, så slå gärna upp dit. Jag vill att så många som möjligt ska kunna se det här själva med era egna ögon, för det är en fascinerande text. Efesierbrevet kapitel 3, och vi ska börja läsa i vers 8. Och när ni kommit dit så kan ni säga amen. Någon sån här. En till. Okej, vi läser därifrån. Efesierbrevet kapitel 3, vers 8. Paulus skriver så här: jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evigheten har varit dold i Gud, alltings skapare. Så det talas om evangeliet som var dolt i Gud, alltings skapare. Och lägg märke till vers 10, det är den som är mest intressant här. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna, vadå? I den himmelska världen. Mycket intressant. Genom församlingen så vill Gud demonstrera någonting för de himmelska världarna i universum. Vi har en roll att spela i det här stora dramat mellan gott och ont. Allting, alla frågor besvarades inte helt på korset. Frågan om Guds karaktär var helt klart. Men frågan är: kommer frälsningsplanen att fungera? Och det är här som ditt och mitt vittnesbörd kommer in. Änglarna undrar om frälsningsplanen kommer att fungera. Och genom församlingen så ska Gud demonstrera det för universums invånare. Om ni vill ha en till text i ämnet så kan ni skriva upp Romarbrevet kapitel 16 och vers 20. Ni kommer inte gå dit, men ni kan skriva upp den om ni tar anteckningar. Tänk på Jobs exempel. Låt oss slå upp dit istället. I Job kapitel 1. Ni minns hur det var? Det var ett stort himmelskt råd där uppe i himlen. Och Guds söner hade samlats och åklagaren kom där mitt ibland dem. Jobb kapitel 1. Och Åklagaren sa att han representerade jorden, medans Gud sa, men titta på Jobb. Jobb tjänar inte dig, han följer mig. Du kan inte helt och hållet säga att det här är din jord, för det finns de som tjänar mig här på jorden. Och då säger Satan sina anklagelser. Han säger, ja men du tjänar honom. Jobb tjänar dig endast på grund av att du välsignar honom och ger honom massa med fina saker. Men om du tar bort allt det här så kommer han att förbanna dig. Gud, du är inte värd att älskas bara på grund av din karaktär, på grund av vem du är. Utan enda orsaken till att älska dig är för att man får massa godbitar av dig. Det är Satans anklagelse. Men Jobb, det står i vers 20, efter att Jobb blir av med alla sina ägodelar. Så står det i Jobb kapitel 1 och vers 20. Då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa, den naken kom ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Lägg märke till vad som står i kapitel 2. Det står samma sak igen. Här kommer ett till råd. En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Också åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför Herren. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade, från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Herren sa till åklagaren, har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Ännu står han fast i sin fromhet, fastän du har uppeggat mig mot honom för att utan skäl förgöra honom. Jobbs trofasthet demonstrerade för hela det här himmelska rådet att Gud hade rätt. En stor tanke för oss. Men det är vad Jobbs berättelse lär. Jobbs trofasthet visade Guds karaktär för änglarna. Och svarade, motbevisade Satans anklagelser. Jag tog ett exempel i början om i vårt första möte om en misshandlande far. Om att det skulle ha spridits ett falskt rykte om att jag skulle vara en misshandlande far mot mina tänkta barn. Jag har inga barn nu, men jag säger det. Och hur förödande det var, för att alla mina motiv skulle ifrågasättas om ni hade lyssnat på det här förtalet, den här anklagelsen. Och det som kanske skulle vara det starkaste argumentet för att jag inte var en misshandlande far, det vore om mina barns vittnesbörd skulle säga att du är inte det. Om de kunde vittna om, ärligt och öppet, att han är inte sån. Ni har fel allihopa. Alla ni som tror så här. Han är inte alls det. Han är faktiskt en god far. Det är ett kraftfullt argument. För att alla de här anklagelserna är falska. Och så vill Gud göra också. Han vill att vi som hans barn ska kunna vittna om honom. För att stilla den store åklagarens angrepp. I Johannes kapitel 15. Den texten som vi läste här, så står det en mycket intressant vers lite längre ner. Johannes kapitel 15 och vers 8. Står så här, talas om den här frukten som vi kan producera endast om vi är kopplade till vinstocken. Och det står, min fader förhärligas när ni bär rik frukt. Och blir mina lärjungar. Återigen en intressant vers. Fadern blir förhärligad när vi bär rik frukt. Med andra ord, våra handlingar, om jag förstår den här texten rätt. Våra gärningar påverkar Guds anseende i universum. Våra handlingar påverkar hur himmelens änglar ser på Gud på grund av alla de här anklagelserna som Satan har riktat emot dem. Precis som i Jobbs fall. Matteus kapitel 5 och vers 16 säger samma sak. Är det så att vi ska bära goda gärningar för att bli räddade? Kan vi förtjäna vår frälsning på det här sättet? Nej, det kan vi inte. Lägg märke till att det stod att det var frukten Det är frukten som representeras som gärningarna här. Frukten är inte roten. Eller hur? Frukten är någonting som kommer långt senare. Roten till vår frälsning är inte våra gärningar. Men men gärningarna är frukten utav roten. Om det är en sann rot, om roten är äkta, så kommer det att bli frukt. Garanterat. Vi producerar inte goda gärningar för att bli räddade, utan för att vi är räddade. I tacksamhet till Jesus Kristus och det som han har gjort för oss, så gör vi de goda gärningar som han ber oss att göra. Och det här har en stor implikation i det stora perspektivet. Det är inte bara någonting som Gud vill att vi ska göra, bara för att han tycker om det. Det är en stor anledning bara det. Men det har också en avgörande faktor i den här stora konflikten mellan gott och ont. För att visa att Gud faktiskt är trovärdig. Det finns större frågor på spel än det vi kanske ibland tänker. Titta i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 21. Där står det en text som har lite att göra med det här temat. Står den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Liksom Kristus segrade, så vill Jesus att vi också ska kunna segra. Vi ska kunna sitta på Jesus tron tillsammans med honom. Det kristna livet handlar inte bara om en förlåtelse. Och sedan så lämnar Jesus oss i sticket. Han säger, ja, jag förlåter dig alla dina synder och nu får du ligga där och fortsätta att göra precis samma saker som du alltid har gjort. Förlåtelsen är en fantastisk sak och det är början på det kristna livet. Vi är helt rättfärdigt förklarade. Vi är Guds barn. Men sedan börjar vandringen. Sedan börjar ett helt liv framför oss. Jesus älskar oss precis som vi är. Men han älskar oss för mycket för att låta oss förbli som vi är. Han har en uppgift för oss. Vi kallar det ibland för helgelse. Det kristna livet slutar inte vid omvändelsen, utan det är födelsen. Man talar om den nya födelsen. Och sedan ska man växa upp till mogna män och kvinnor i Kristus. Det är Guds plan. Kommer ni ihåg, vi talade om skörden som skulle mogna. I Matteus 13 så var det den onda säden och den goda säden som båda två skulle mogna innan skördetiden kom, innan tidsålderns slut. Och det här är vad Gud önskar. Han önskar att det onda ska, eller han ser att han tillåter det onda att mogna så att hela universum kan se hur förskräckliga konsekvenser synden verkligen har. Men också vill han att det goda ska mogna. För att universum ska se att frälsningsplanen fungerar. Den rika frukten kan komma. Och det vill Gud demonstrera. Lägg märke till Uppenbarelseboken kapitel 14. Här får vi en bild av skördetiden. När den är inne. Uppenbarelseboken 14 och vers 14. Det står, jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, ty jordens gröda är mogen. Här ser vi Jesus Kristus, människosonen som kommer på himmelens moln med alla änglar. Han kommer tillbaka för att skörda. Och han säger, nu har skördetiden kommit, ty skörden är mogen. Jesus väntar tills skörden är mogen. Det är då han kommer tillbaka för att skörda. Den onda säden ska mogna, men också den goda. Återigen, Gud skulle kunna ha sagt att frälsningsplanen fungerar, lita på mig. Och det skulle vara okej. Men Gud vill bevisa, han vill visa, han vill demonstrera för universum att den faktiskt fungerar. Därför vill han att skörden ska mogna innan han kommer tillbaka. Hur är det möjligt att leva det kristna livet? Det är inte alltid speciellt lätt. Våra problem försvinner inte den dagen vi tar emot Jesus, som jag nämnde igår. Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 7 för att se hur Paulus beskriver sin erfarenhet i det kristna livet. Romarbrevet kapitel 7 och vers 18-19. Se om ni känner igen er i den här beskrivningen. Vers 18 säger: ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Är det någon som kan känna igen sig i den här beskrivningen? Jag har försökt att göra det som är rätt, jag har försökt att göra det som är gott, men vi lyckas inte. Och vi tar i med alla våra krafter som vi har. Men till slut så misslyckas vi ändå. Här beskriver Paulus sin erfarenhet. Och han beskriver ett förtvivlat tillstånd. Lägg märke till vers 21. Jag finner alltså den lagen att jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Paulus säger att det finns två lagar. Det finns Guds lag som han tjänar med sitt sinne. Han vill göra Guds vilja, han vill följa honom. Men så finns det en annan lag som är syndens lag. Som säger du måste göra det som är fel. Du måste synda. Du måste bryta mot Guds lag. Och Paulus försöker att kämpa mellan de här två. Det är som en kamp som pågår. Och han säger, jag arma människa, vem ska rädda mig? Jag vill göra Guds lag, men jag tvingas att följa. Jag är en slav, säger han, under syndens lag som säger, du måste synda, du måste synda. Finns det något hopp för Paulus? Finns det något hopp för oss? Lägg märke till nästa vers. Här är vår tematext. Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Eller det är inte vår tematext, men det här är Jesus Kristus. Det är han som kan ge oss seger. Lägg märke till vad som står i kapitel 8 vidare, vad Paulus beskriver. Kristi seger kan förvandla oss. Romarbrevet 8, vers 2. Ty, livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så är det möjligt att bli fri från den här lagen som säger att du måste synda, du måste synda? Är det möjligt? Det är möjligt. I, vad stod det? Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri. Det här är goda nyheter. Lägg märke till vad som står i vers 4 också. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagens krav skulle uppfyllas inte bara i Jesus, men i oss, står det. Som inte lever efter köttet utan efter anden. Den heliga ande kan göra oss fria ifrån det här tillståndet. Och det här är goda nyheter, mina vänner. Det här är underbara nyheter. Tänk, vi behöver inte alltid vara de där sura och jobbiga personerna som vi alltid har varit. Vi behöver inte alltid skälla på våra barn. Vi behöver inte alltid vara fast i de beroendena som vi är i. Den var beroende av de substanserna som vi kanske är beroende av. Det finns seger, det finns hopp, det finns kraft att hämta. Guds kraft kan förvandla. Kristi seger på korset kan bli vår i våra liv. Och det här är underbara nyheter. Är det möjligt att lyda den lagen som Gud har gett oss? Vi läste att lagens krav skulle uppfyllas i oss som följer anden. Betyder det här att det här är en engångshändelse? Att jag en dag så vaknar jag upp och säger nu ska jag hålla Guds lag och sen helt plötsligt så är jag fullkomlig. Jag skulle vilja se den personen som hamnar där. Faktum är att ju närmare Jesus vi kommer, ju större ser vi vår ovärdighet och ju större blir våra, känner vi att våra fel och brister är. För vi ser Jesus närmare och närmare, men vi kan vandra på den vägen. Vi kan segra. I varje dag så kan vi. Vi behöver inte vara slavar under syndens lag. Gud vill demonstrera för universum att frälsningsplanen fungerar. Låt oss titta på Hesekiel kapitel 36. Där hittar vi en till sådan text. Hesekiel kapitel 36. Och vers 23 ska vi börja i. Det står där: jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Guds namn har blivit vanärat. Inte bara bland folken men också i universum utav Satan. Han vill förhärliga sitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren. När jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Det här ordet bland kan också betyder bokstavligen i. Jag vill visa mig helig i er. Genom oss så vill Gud upprätta sitt namn. För lägg märke till vad som står senare. Vers 25. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande, här återigen, Guds ande. Jag ska låta min ande komma in i er och, vad ska anden göra? Göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Är det möjligt att hålla Guds lagar? I Guds andes kraft så är det möjligt, mina vänner. Det är möjligt. Det är det som Gud önskar. Han önskar ha ett folk som följer hans vilja. Han önskar att skörden ska mogna. Det här är det nya förbundet förresten. Ni vet, det nya förbundet så ska Gud skriva lagen i våra hjärtan. I min tidiga erfarenhet, så, när jag inte hade blivit omvänd, så såg jag på lagen som någonting tungt och jobbigt. Någonting som jag... kristendomen var bara en massa regler. Man fick inte göra det, man fick inte göra det. Åh, vad jobbigt det var att vara kristen. Kanske någon av er har tänkt om tankarna. Eller känner någon som har gjort det. Men vet ni, när Guds ande kommer in i oss så förändrar han vårt hjärta. Han skriver lagen i våra hjärtan så att vi älskar lagen. Vi älskar Guds vilja. Vi kan säga som psalmisten i psalm 40 och vers 9. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Ty din lag är i mitt hjärta. Det är den erfarenheten som Gud vill ge varje person utav oss. Och återigen, det här betyder det att vi här i världen kan komma till en punkt där vi kan titta på oss själva och säga: nu är jag där. Nu har jag ingenting mer jag behöver arbeta på. Nej, det betyder inte det. Men det betyder heller inte att vi bara ska sitta kvar på samma position. Paulus beskrev det i Filipperbrevet 3 att han löper mot målet. Han gör allt för att få tag i det, för att nå den här mognaden. Och det är en uppmaning till oss att göra också. Hur ska vi göra det rent praktiskt? Jag vill de sista minuterna här gå in och bli väldigt praktisk. Jag tycker om att göra saker praktiskt. Det är inte bara den här högt teoretiska idén. Men jag vill ta ner det på en jordisk nivå så att vi kan förstå hur vi ska kunna få seger i våra liv. Jag vill dela med mig av de principer som jag har upplevt i mitt liv. Har hjälpt mig. Låt oss titta på jag vill titta på 5 nycklar som kan hjälpa oss att stå emot djävulens angrepp. Som kan hjälpa oss att vinna seger i kampen mot synd. Och skriv gärna ner de här 5 nycklarna. Ni kommer att få nytta av dem, kan jag garantera er. Fem stycken nycklar. Den första hittar vi i Jakob kapitel 4 och vers 7. Jakobsbrevet kapitel 4 och vers 7. Efter Hebreerbrevet så kommer Jakobsbrevet. Jakob, precis innan Petrusbreven. Jakob kapitel 4 och vers 7. Där står det så här. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Här har vi nyckeln. Många människor försöker att stå emot djävulen i sin egen kraft. Och vet ni det, då är vi chanslösa. Satan är mycket, mycket starkare än oss. Vi kommer vara som Paulus, som inte klarar av att göra det goda. Vad måste vi göra innan vi står emot djävulen enligt den här versen? Underordna oss Gud. Vi måste överlämna oss till Kristus. Utan att vara kopplad till det här vinträdet, så kan vi inte göra någonting. Vi är chanslösa. Vi måste underordna oss Gud. Vända oss till honom. Vet ni, när ni hamnar i en frestelse, så är kanske det här det svåraste att göra. Det har jag märkt i alla fall i min erfarenhet. Jag vet inte om någon av er kan hålla med. Men när jag frestas att göra någonting som är fel, så är Gud den sista jag vill prata med. Är det inte så? Att vi vill ofta frestas, eller hur? Vi liksom, ska jag verkligen gå till Gud med det här? Men om vi underordnar oss Gud, om vi vänder oss till Gud i bön i frestelsens stund, så kommer han att bereda en utväg. Garanterat. Han kommer att göra det. Men det står också en annan sak. Det står stå emot djävulen. Det är en uppmaning. Efter att vi har underordnat oss Gud, så ska vi stå emot djävulen. Det finns någonting som Gud gör. Det finns också någonting som han förväntar att vi ska göra. Och Gud kommer inte att göra för oss det som han förväntar att vi ska göra för oss själva. För han säger stå emot djävulen. Hur ska vi göra det? Det finns någonting annat vi ska göra. Låt oss gå till andra Korinterbrevet kapitel 10 för att se en annan utav dessa vapen mot frestelser eller mot synden. Den första var att be, att underordna sig Gud, att vända sig till Gud i bön. Den andra hittar vi i andra Korinterbrevet kapitel 10 och i vers 5. Vi kan läsa vers 4 till att börja med. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Här har vi ett vapen till. Vapnet är att motstå onda tankar. Lät Paulus sin fantasi löpa fritt? Nej, han tog varje tanke och han gjorde dem till en lydig fånge hos Kristus. Synden börjar redan i våra tankar. Kommer ni ihåg vad Jesus sa? Den som ser på en kvinna med åtrå har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Nu, det är inte så att bara för att det kommer en ond tanke i ditt huvud så har du syndat. Martin Luther sa en mycket klok sak. Han sa, man kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud, men man kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Så är det med våra tankar. Så fort en ond tanke kommer in i vårt sinne, så måste vi göra allt för att skjuta bort den. Och det är inte alltid så lätt. Om vi säger, jag får inte tänka på det här. Så är det precis det vi tänker på oftast. Eller hur? Hur ska vi göra för att motstå dessa onda tankar? Jag tror att en sak är det här med att vända sig till Gud. En annan sak som jag har märkt har mycket stor kraft är sång. Andlig sång. Om vi fyller våra tankar med sång som riktar våra tankar emot Gud. Jag kan i alla fall inte samtidigt tänka på något ont och orent, samtidigt som jag försöker komma ihåg texten och melodin till en sång som jag försöker sjunga. Kanske andra är bättre på att göra det, men jag kan inte klara av det i alla fall. Det är ett oerhört effektivt sätt att distrahera mig ifrån att tänka onda tankar. Så jag vill rekommendera det till er och be att ni provar det. Se om det fungerar för er också. Så det är nummer 2, att motstå onda tankar. Nummer 3, tänk på konsekvenserna. Låt oss slå upp till psalm 84 och vers 12. Psalm 84, vers 12. Den första var bön, den andra var att motstå onda tankar, den tredje är tänk på konsekvenserna. Psalm 84 och vers 12. Kommer ni ihåg vad Satan sa till Eva i trädgården där? Gud vet att en dag ni äter utav den här frukten så kommer era ögon öppnas och ni kommer bli som Gud. Det här med synden är någonting positivt, någonting attraktivt, någonting bra. Någonting som kommer ge dig en större glädje. Och många av oss tror på precis den synden idag. Eller den lögnen idag. Vi tror att ja, men synden, om jag faller för den här frestelsen, då kommer jag få den sanna glädjen. Då kommer jag få mer utav livet. Det är en lögn. Stor lögn. Titta vad psalm 84:12 säger. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Allt som Gud ber oss att göra är för vårt eget bästa. Är det som kommer göra oss lyckligast. Är det som är gott och positivt. Han vägrar oss inte någonting gott. Kom ihåg, synden kommer inte ge dig den glädjen som man tror när man frestas. Den kommer att leda till skuldkänslor. Den kommer att skada dig och andra. Den kommer skada Gud. Den kommer inte leda till någonting positivt. Tänk på konsekvenserna. Det är nummer 3. Nummer 4 hittar vi i Efesebrevet 4 och 27. Efesebrevet 4 och 27. Och det står så här. En väldigt kort vers. Efesebrevet 4, 27. Och ge inte djävulen något tillfälle. Ge inte djävulen något tillfälle. Eller om man vill uttrycka det på ett annat sätt. Utsätt dig inte för frestelser. Det här är jätteviktigt. Det var en kvinna som ville sluta röka. Och en pastor var hemma hos henne för att försöka hjälpa henne med det här. Och kvinnan sa till pastorn, det är omöjligt, jag har försökt att sluta röka, det går inte. Jag har bett om det, men det hjälper inte. Och pastorn frågade den här kvinnan, vad gör du för att sluta röka? Och sa kvinnan, när jag kommer hem från arbetet så sätter jag mig i soffan och jag är jätteröksugen. Och jag tar fram cigarettpaketet och jag ställer det på bordet framför mig. Och så kommer den här suget tillbaka och jag vill så gärna röka. Och jag sitter där och jag ber till Gud, snälla hjälp mig, ge mig kraft att inte röka. Och sen tar jag upp den och jag luktar på den och så, jag blir sugen. Och sen faller jag för frestelsen. Och pastorn satt, kliade sig i huvudet och tänkte, vad är det egentligen som Gud önskar att, eller som den här kvinnan önskar att Gud ska göra för henne? Vill hon att Gud ska skicka ängeln Gabriel för att sparka in dörren och komma och ta den här cigarettpaketet ifrån henne, skrynkla ihop det och spola ner i toaletten åt henne? Men så länge hon har armar och ben som fungerar, så förväntar Gud att hon ska göra det själv. Vad gjorde Josef när frestelsen kom? Han sprang därifrån. Han var inte kvar och sa, ja men Gud snälla ge mig kraft. Jag tror att han hade fallit då. Han sprang därifrån. Och det behöver vi också göra. Spring bort ifrån frestelsen. Utsätt dig inte för en situation där du vet att du kommer bli frestad. Förstås, vi kan inte undvika att hamna i frestelser. Men det är en skillnad på om vi hamnar i dem ofrivilligt än om vi söker dem. Frestas att berätta en berättelse till, men jag ska inte göra det för vi har inte tid. Den sista principen. Ni får fråga mig sen efteråt om ni vill. Den sista principen är Helt enkelt att lita på Guds löften. Jag vill dela med mig utav Guds otroligt kraftfulla löften som har hjälpt mig i frestelsens stund. Första Korinthierbrevet kapitel 10 och vers 13. Första Korinthierbrevet kapitel 10 och vers 13. Där står det följande. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Amen. Gud säger det finns ingen frestelse som behöver vara för stor för oss. När vi är där i frestelsens stund så kommer djävulen att viska till oss. Den är för stor, frestelsen är för stark, du måste ge efter. Tro inte på honom. Det är en lögn igen. Ingen frestelse är för stor. Vänd dig till Gud, han kommer visa dig vad utvägen är. Ta fasta på löftet, säg till Gud. Gud, du har lovat. Du har sagt att i ditt ord, som jag tror är sant. Du har sagt att ingen frestelse ska vara för stor för oss. Så visa mig var utvägen är. Jag ser den inte. Han kommer att visa dig. Jag har gjort det flera gånger och sen så har Gud pekat. Har du kollat där borta? Så säger han, just det, där är utvägen. Tack Gud. Guds löften är sanna. Och vi behöver inte ge efter. I Filipperbrevet 4:13 säger allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt. Inte bara lite. Inte bara hälften av de saker jag försöker. Men allt. Allt som Gud kallar oss till förmår vi i honom som ger oss kraft. Inte i vår egen kraft, men i honom som ger oss kraft. Önskar du att vara en segrare? Önskar du att vara en av dem som motbevisar Satans argument för universum? En som i Jesu kraft demonstrerar att frälsningsplanen fungerar. Jag har två frågor ikväll. Den första är, har budskapet varit tydligt ikväll? Har ni hängt med? Logiskt, det spelar ingen roll om man håller med om det eller så. Men har budskapet varit tydligt eller otydligt? Det hjälper mig att se. Och hur många tycker att jag har hängt med på budskapet? Ja, prisa Gud. Underbart. Trots mina brister så har lyckats gå fram. Den andra frågan som jag vill ställa ikväll är kanske ännu viktigare. Kommer du att applicera dessa principer som vi har gått igenom i ditt eget liv? Det räcker inte bara med att vi är hörare av ordet, utan vi behöver också vara görare. Så jag vill ställa den frågan här inne. Om du idag skulle vilja säga till Jesus att jag vill applicera dessa fem principer i mitt eget liv. Skulle du i så fall vilja räcka upp din hand just nu där du är? Prisa Gud. Herre, du ser våra beslut. Du ser att vi vill vara segrare. I ditt namn Jesus, i din kraft, så vill vi vara en av dem som kan visa för universum att du är rättfärdig och god. Att dina löften är sanna. Och Herre, jag ber att du ska ge oss kraft. Att du ska hjälpa oss att applicera dessa fem principer i våra liv. Så att vi ska kunna vara redo och vara en mogen skörd när du kommer tillbaka för att hämta oss. Det är min bön för varje person här inne. I Jesu Kristi namn. Amen.